Podplay. Du lyssnar på Frislag, en podd om SSL från Expressen med mig, Oskar Lund, och med dig, Anders Borgström. Vad har vi för rubriker att bjuda på i dagens avsnitt?
Domen efter Finlands mörkning. Varningen inför VM. Bananfrakten. Drömintervjun efter VM-guldet. Hiss och diss i SSL.
Och idag har vi dessutom med oss vår expert och herrlandslaget teammanager Mika Packalén. Välkommen in i podden.
Ja, supertack. Vilken ära. En poddebut här i den här podden. Det blir grymt.
Härligt att ha dig med. Vart befinner du dig just nu? Det är VM på gång.
Det är VM på gång. Vi samlades här igår ute i Arlanda stad och kör några träningar ute i Knivsta. Och sen så innan vi tar och flyger över pölen till Helsingfors. Så att Arlanda stad Knivsta just nu.
Härligt. Anders, vi är verkligen inne i landslagsbubblan i och med att Mika deltar i podden idag.
Ja, man är verkligen inne i den här bubblan. Lämnat SSL-bubblan för några veckor i alla fall. Och tar det kanske lite lugnare för vår del i alla fall. Så det har varit skönt. Men man är otroligt taggad nu för VM och damerna som ska göra upp nu om i slutspelet. Och herrarna som ska dra igång då.
Ja, vi ska snacka om damerna och mötet Sverige-Finland som spelades igår när vi spelade in det här. Men först Mika, bara kort, hur ser schemat ut för er nu fram tills det att VM drar igång?
Det är ju bråda dagar. Någonstans har man ju levt i den här planeringen väldigt länge. Jag drömmer om Excel-ark också tror jag. Så att men det är samtidigt skönt också när man kickar igång. Så att det är bråda dagar, det är tidigt från morgon och sen så dunkar man på hela dagen i princip. Så att från morgon till kväll. Revelj var i morse klockan 8 och sen så därefter kör man.
Ja, vi fick rätta oss efter Mikas schema den här gången. Ja, det var 2 timmar precis där som vi kunde spela in. Så vi ändå hade lite mer flexibelt. Så där. Men vad är det spelarna har för sig just nu medan du sitter här med oss?
Ja, de drog iväg på träning här. Kör ett pass ute i Knivsta. Så att, vi får väl se om grabbarna kommer tillbaka när inte pappa är med dem just nu. Så att, de kör en träning så att då fick jag lite fritid och kunna köra på det med er.
Känns lite oroväckande att du inte är på plats där faktiskt. Riskar
det känns nästan så.
Kaos.
Det gör det faktiskt, även för mig. Så att man är lite så här på nålar om grabbarna kommer tillbaka. Nej, skönt att se då. Det går bra. Det är ett bra gäng det här. Så att, vi är många ledare runt laget också. Så att det kommer gå alldeles utmärkt.
Men har du någon specifik uppgift annars när det är träning och sådär? Vad gör du då?
Ja, men alltså, det är där med uppgifter. Någonstans här famous last word. När jag hoppade på den här rollen så vi brukar garva om det internt i ledarstaben. Jag sa väl någonstans att jag vet inte riktigt vad min syssla blir. Det får väl visa sig. Men det är ju allt mellan himmel och jord. Det är högt och lågt och så vidare. Så vi är med på träningar så är det ju mycket kanske hända grejer på träningar. Allt ifrån förhoppningsvis inga skador och så vidare. Men det är klart att det har hänt också. Så att det är mycket roddande liksom, i kulisserna hela tiden. Och vad steget före egentligen. Vad i nästa hållpunkt på schemat och sådär. Så någonstans har man väl haft en liten, kastar man ett öga lite grann på träningen och det kan ju vara så att Niklas och Brolle också vill att man kanske bevakar någon detalj och sådär från läktaren, något speltekniskt eller så. Så att, men det är mycket liksom hela tiden egentligen.
Vi får hålla tummen att ingenting allvarligt händer just den här träningen, för det är lite jobbigt om det är så att podden skulle ligga bakom ett svenskt VM-fiasko. Det vill vi inte.
Nej då, det ska nog gå bra hoppas vi. Men peppar peppar, man vet ju aldrig. Det är ju liksom kontaktsport vi håller på med. Men förhoppningsvis går det bra.
Nej. Ja, hårt. Podden är lagd direkt liksom. Jobbigt.
Ja, exakt. Då... ja, då är det bara lägga ner. Men vi ska prata om det som är dagsfärskt. Sverige-Finland, damernas VM, en match som, ja, den var väl kanske inte så där superintressant att kolla på vissa sätt. Men det finns å andra sidan väldigt mycket att prata om kring den här matchen. Det blev en svensk kross. Vad tänker ni när ni tänker tillbaka på det mötet?
Ja, vad tycker man? Alltså, det är ju alltid lite tudelat sådär. Jag tycker det är nog lite kul när man håller på och mörkar och det blir lite liksom spel för galleriet och sådana där saker. Samtidigt så vet jag väl inte. Alltså det är ju så mycket svårt. Sen har man inte pratat, jag har inte pratat med några, inte som jag pratat med några finska spelare eller vet Veera Kauppi status och där och sådana saker. Men ja, vad ska jag säga? Man får ju Tjeckien till en semifinal då. Det känns på i mina ögon som en mycket svårare semifinalmotståndare än Schweiz. Så på så sätt skulle de åka ut där i en semifinal redan så skulle man väl säga så här i efterhand att det var väldigt dumt sportsligt sett och jag kanske bara ger bort den här matchen till svensk del då. Men samtidigt kommer de tillbaka, kommer förbi den här semifinalen och ställer sig mot ett Sverige då, och har Veera Kauppi på banan i en final så är det väl bättre för då har de egentligen inte visat någonting inför Sverige. Så ja, det är lite sådär svårt att säga exakt, men som sagt, jag gillar att det är lite spel för galleriet och det blir lite härliga rubriker och sådana saker, någonting annat, även om matchen i sig då, som vi var inne på, inte var den roligaste.
Nej, och någonstans styrkeförhållandena mellan Sverige och Finland är ju stora, och såg man ju igår också. Samtidigt så tycker jag väl lite grann att det är märkligt att man inte ställer Vera på plan. Det kan ju såklart handla om att man inte vill visa riktigt om man har hur de ska till exempel lösa den höga pressen som Sverige liksom sätter på egentligen alla lag. Men samtidigt så håller jag med Anders där. Ge bara bort fighten på något sätt. Det känns för mig lite obegripligt. Och sen så framför allt att man hamnar i ett läge där man får facea tjeckerna. Jag tycker någonstans att tjeckiskorna har imponerat lite grann på mig. Så att det är absolut inte givet att Finland slår ens Tjeckien i en semi. Så lite så här riskläge tycker jag.
Ja men exakt, hade man känt att Finland, det spelar ingen roll för dem om man får möta Tjeckien eller Schweiz som är så mycket bättre, då hade jag köpt det lite mer. Så nu känns det lite, ja Tjeckerna är luriga alltså.
Ja, vi har fått lite frågor om det där just det ni är inne på. För att det man kan konstatera var att Sverige var klart bättre, får inte säga överlägsna. Och det var ju imponerande, för Sverige gjorde ju mycket som var bra i den här matchen. Det ska vi inte heller glömma och lyfta fram. Och att Sverige känns starkare, precis som du säger Mika. Men sen just det ni är inne på, det här med att vila spelare och mörka saker inför slutspel. Både Jonathan Rudman och Marcus Magnusson har twittrat lite lyssnarfrågor till oss och bett att vi ska prata om det där. Och kanske även kopplade mot herr VM som väntar, där det ja, men tidigare har funnits snack om att det finska laget har jobbat på det sättet. Att man kanske i turneringarna för ett VM inte visar upp allt eller inte går på full fart i ett gruppspel. Är det så det är? Mika, du har ju varit, är ju nära, du är ju i den där bubblan och vet kanske lite hur Finland brukar resonera, eller i alla fall hur ni tror att de resonerar.
Ja, alltså. Alltså VM är ju, det är ju en kort turnering, det är hög belastning och mycket matcher och så vidare. Och sen så någonstans ska du toppa formen inför ett slutspel, det är ju då du ska vara som fräschast. Och Finland har ju varit framgångsrika, framförallt på här sidan, att just spara på energi, för det är det handlar om. Samtidigt och där kanske vi i Sverige har varit sämre. Vi har liksom gått fullt ös hela tiden från start till mål någonstans, vilket gör att man kanske har varit lite så här slätstruken i finalerna då. Men det är väl det på herrsidan då. Men på damsidan, ja, det är mycket möjligt att man vill spara liksom på krutet lite grann. Man kanske insåg att ja, men fasiken, gruppspelet möter Sverige. Det är liksom, vi satsar allt på ett kort i en final. Och sen så kör man all in på det. Men det är ju också en vansklig taktik någonstans, tycker jag.
Ja, men just när risken finns att man kanske inte går vidare. För annars kan jag tycka att det handlar ju någonstans om att vara bäst när det gäller som mest. Och som du säger, där har ju Finland lyckats bättre än Sverige om vi tittar på här sidan på de senaste VM-turneringarna. Att har man då en superstjärna som man kan spara på, det är ju väldigt tätt med matcher och belastningen är ju hård på de här spelarna. Kan man då köpa sig lite fördelar genom att få en fräsch nyckelspelare i en semifinal och final? Och även det här taktiska, det var Mattias Samuelsson inne på lite i gårdagens sändning. Sverige hade ett frislag, man testade en variant som visserligen misslyckades i det fallet då. Men om det är en variant man kommer vilja använda sig av senare under en turnering, då finns det väl ingen anledning att visa den i en gruppspelsmatch. Framförallt inte i den här matchen när det blev en så pass klar seger ändå. Nu kanske inte är så just när det gäller den varianten, men rent generellt att spara på taktiska detaljer.
Ja, men så är det ju. Alltså, allt kartläggs ju under, inför ett VM, under ett VM. Det finns ju klipp på precis allt. Jag menar, vi har ju koll på alla matcher, alla motståndare och så vidare. Så vi kommer ju, om vi vill så kan vi ju analysera sönder oss, så att säga. Och det är ju samma sak på dam-VM, givetvis. Så att när det kommer till special teams och frislag och med mera, så är det ju. Så att visst är det så.
Ja, men det är ju ändå en... Det är intressant, det taktiska spelet just när det gäller, för innebandyn så också, det är ju ändå, Sverige-Finland går ju vidare till slutspelsmatcher i alla fall, och då blir ju de här gruppspelen lite speciella, när man mer eller mindre vet att lagen förmodligen kommer mötas senare. Nu ska vi säga det, att ta sig förbi semifinaler är absolut inte givet på något sätt, men det har ju ofta historiskt varit så i alla fall, att man möts senare i en turnering om man också möts i ett gruppspel, eller då i ett EFT inför ett VM, som det också har kunnat handla om tidigare. Ja, man ser med spänning fram emot de här matcherna som kommer i alla fall. Vad tror ni på? Vi kanske ska avvakta lite med SIA-resten av dam-VM förresten. Vi kan komma till det. Ja, men, kanske vi kan stanna
jag, jag vågar sticka ut taken och säga att Sverige kommer vinna kvartsfinalen i alla fall.
Ja, men jag backar dig på
det. Det är modigt. Ja, det är modigt. Det är modigt. Sticker ut taken.
Ja, men Sverige imponerar, det måste vi ju säga.
Verkligen, verkligen.
Ja. Nej, Sverige spelar bra, spelar stabilt, uppträder väldigt homogent och får ju bra träff på sitt spel också. Har ju en fysik och en fart som de andra lagen inte kan matcha. Så att, men jag är lite så här varningsfinger, för vi var inne på det, Tjeckien. Jag tycker att de imponerar mot Schweiz. Jag tycker att de har spännande grejer på gång i sin verktygslåda och kan störa naturligtvis. Men annars så tycker jag att Sverige har varit otroligt stabila. Sen är väl frågetecken såklart, sjukdomar, skador, det är covid-tider och Joelssons hjärnskakning här och vad status är. Joelsson behövs ju, hon är ju en riktig pjäs alltså. Så hon behövs ju ändå. Om det är i och för sig något lag som kan avvara en som spelare så är det Sverige. Men ändå, Joelsson är ju grym.
Ja, men exakt, när de har funkat så bra hela säsongen, hon och Vibron också, så är det klart man, det är sånt radapar som man, klart man vill ha dem tillsammans. Annars är det väl shit vad imponerande man har varit av Måköp och Ellen Rasmussen, tycker jag har varit riktigt riktigt bra den här turneringen så här långt, och de känns härligt att ha dem som några sorts nästan draglok i den här turneringen så här långt.
Vad tog ni keeprarna då? Keeprarna, det tycker jag är lite spännande. Ja. För den kan man ju spekulera lite. Vem är det som är första keeper i damlandslaget? Det är ju inte helt givet faktiskt. Men en liten indikation kanske igår att Götz stod, att hon skulle kanske vara etta då. Jag vet inte.
Ja, och gissningsvis då så väl kanske Östlund sen då, kanske en kvartsfinal då, eller gissningsvis. Och sen får väl sen gissar väl att de spelar den som är etta då i semifinal och final. Så nej, men Götz känns väl som att hon har gått om lite nu då, och lite får se, men det är så alltså, sen är det också svårt för Östlund Wiséhn att säga att de får en kvartsfinal. Jag vet inte vad hon ska göra där för att kanske gå om igen på något sätt. Det är ju som liksom en match där Sverige kommer vinna med 20-0 eller något sånt där, den stilen. Så det är väl kanske mycket vad de visar på träningen och den känslan, liksom någon sorts magkänsla som Kotten får också.
Jag såg att vi hade en liten följdfråga på det där med att mörka och spara på saker. Vad finns att vinna på det kontra vad är de negativa sidorna? Och vi pratade ju lite om vad som finns att vinna på det. Och det är väl dels att taktiska drag som man inte vill avslöja för tidigt. Varianter, powerplay, hur man hanterar olika försvarsspel och pressspel och sådär. Och såklart att få de bästa spelarna fräscha sent i turneringen. Men de negativa sidorna, en del såklart rent sportsligt om man förlorar, att få en tuffare motståndare som vi pratade om när det gäller Finland. Men finns det något annat, tror ni, som kan vara negativt? Att man inte liksom använder tiden till att spela ihop de formationer man har eller har rätt stäm eller sådär. Finns det någon sån aspekt också man bör tänka på?
Ja, så jag tänker ju någonstans att goda vanor, bygga på goda vanor hela tiden, det är väldigt viktigt i all idrott så att säga, och inte minst i lagidrott. Och, det är inte bara att trycka på knappen sen om man har bäsat någon fight och sen så ska man tanka den och sen ska man kliva in i nästa. Det är där slå av och slå på. Så den aspekten tycker jag alltid är lite vansklig om man håller på och dribblar lite för mycket.
Ja, bra. Då har vi väl gått igenom den delen som är väldigt intressant, och vi kommer säkert få anledning att återkomma till den dels senare under den här turneringen, för det är så att Vera Kauppi kliver fram och avgör en VM-final. Då kommer vi hylla det där beslutet som ett riktigt succédrag. Och sen kommer det säkert bli snack igen under eran VM-turnering, Mika, när vi tittar på hur både ni och Finland och de övriga toppnationerna agerar under gruppspelet.
Ja, Nej, det är lugnt. Det blir inget sånt. Sverige kommer gå hela vägen här. Inga konstigheter.
Nej, då kan vi såga beslutet istället när turneringen är över. Men Mika, vi stannar vid landslagsvärlden, men vi riktar blickarna lite mer mot dig och här landslaget. Jag och Anders, vi vill ju liksom ta oss in i den här landslagsmiljön nu. Vi ser ju dig på skärmen här. Vi känner
oss utstängda, helt enkelt.
Ja, exakt. Vad gör ni? Hur ser det ut? Vad gör du? Det är många frågor här. Men om du var inne lite och nosade på din egen roll och uppgifter och att det är brett, men försök beskriva, vad är en team managers uppdrag?
Ja, jag ska ju någonstans fungera hela tiden som spindeln i nätet. Både se till att ledarstaben och spelarna får fritt spelutrymme och göra det de är bra på, så att säga. Så att all form av koordinering, administration och så vidare, det ligger ju hela tiden på mig. Och sen så är det ju olika. Man går in lite olika roller beroende på om det är match till exempel. Då ska ju jag ta hand om allt stök, administration runt det och alla tekniska möten och vad det nu kan tänkas vara för något. Och sen så när det är vanliga dagar så kan det vara alltid från att styra upp lite utflykter och se till att måltiderna, som alltså de här grabbarna käkar ju som hästar, så att se till att det är rätt käk på plats och vi har några vegetarianer och några laktos och så vidare. Så att det är väldigt mycket hotellen, incheckningar, flyg när vi sticker iväg. Så att allting flyter på så smidigt som möjligt. Sen gör det ju sällan det, men helst ska du ju, grabbarna ska ju inte verka det.
Ja, men min första fråga då, hur mycket klagomål får du från lagen och spelarna? Så här, vad fan har du styrt upp för käk nu? Vad är det här för något?
Ja, men alltså det är ett bra gäng, de är ju proffs, de har ju levt i den här världen så pass länge, både i sina klubblag och även i landslaget, så att det kommer inte speciellt mycket klagomål så. Och jag tror någonstans att utan att jag ska slå mig på något sätt för bröstet här, så har vi ganska bra koll också, och vi har rest extremt mycket här under ända sedan vi klev på, även om vi hade första lägret i maj, men vi har ju varit i dubbla vänder i Finland redan, och vi har varit i Tjeckien, jag själv har varit i Helsingfors och rekat precis allt, avstånden till sjukhus, you name it, alltså jag har ju koll på rubbet. Så att ju bättre förberedd man är, så kan man ta hand om alla kantbollar som kan uppstå. Så att än så länge, peppar peppar, så flyter det ju på, men varje dag, jag går in med en gameplan jag också varje dag, och sen så får man ju lirka lite. Idag till exempel så kommer en lirare hit som ska se till att våra kostymer är i ordning och så vidare. Och då ska jag ta emot honom och hjälpa honom att packa in allting så att det är rätt skjorta och det är slipsar och det är allt i påsar och sådär. Vad är det mer på agendan idag? Vi ska göra en hemlig aktivitet här ikväll som inte grabbarna vet någonting om, och styra upp den så att allting flyter på med det. Och sen imorgon, vi är här på E4, det är ju avstängt, det är en sån här ministermöte.
Ja, just det,
jag funderar på det. Bussen kan inte hämta oss. Nej, men bussen kan inte hämta oss på hotellet, så måste man hitta en plan B för det. Vad ska de hämta upp oss så att vi kommer i tid till incheckningen borta vid SAS-desken på Arlanda och sådär. Så det dyker upp såna här små spännande utmaningar hela tiden.
Men du, kläderna då?
Man kan ändå tycka att ett innebandylandslag måste ju ändå vara viktigare att ta hand om en massa utrikesministrar. Liksom.
Ja, så ja, det är klart att det ska vara köglig.
De får ju rätta sig efter er, tycker jag.
Jag tycker det. Jag försökte snacka. Det fanns ju en massa poliser här på hotellet igår. Försökte man snacka lite med dem. Men det är noggrant arbete. Alltså, herregud, de är ute i buskarna här och letar efter bomber och grejer. Så att, de tar det på fullt allvar. Det här med att de stänger av hela E4 i ett par timmar.
Det känns tryggt kring er också då. Men du, jag tänkte på kläderna där. Jag vet ju att du är alltid välklädd när vi sänder och har schysst stil. Mm. Har ni fått bra grejer inför den här VM-turneringen, eller hur kommer ni se ut?
Ja. Alltså, vi har ju haft utmaningar så som alla andra. Vår leverantör då har fabriken har ju på grund av coviden har ju legat stängda och så vidare, så det är extrema leveransproblem. En sån här jobbig grej är ju naturligtvis att vi måste spela i någon citationstecken i gamla stället, för vi har inte fått det nya stället. Både här och damlandslaget skulle ha spelat i nya matchställ och sådär, men det, och så, alltså de här fanströjorna, supportertröjorna, de är ju, jag tror att de är slutsålda, så att vi jag tror till och med att vi har norpat alla lager, tömt alla lager på tröjor för supportrar. Så ber de ursäkt för det då. Men annars så schyssta grejer. Alltså vi får ju, sen skulle vi såklart ha haft ännu mer grejer. Så att, men det finns hur mycket material som helst. Och när vi materialförvaltarna, Jörgen och Roger, när de sticker iväg. Ni fattar ju inte hur mycket grejer det är. Alltså det är ju helt galet. Och de ska ju också ta av den anledningen så tar de båten ikväll.
Hänger liksom
till
där inte.
Finland. Så att de tar en servicebil med, som är fullproppad med grejer. Alltså det är flera ton prylar som ska över med käk och material och grejer.
Ja, vad finns där då? Vad är det de tvingas packa med sig?
Alltså någonstans vi hade en sån här, vi diskuterade, det är ju sån kyla nu också, så att vi diskuterade hur vi, bananerna, hur, kommer de klara sig i servicebilen? De har paketerat in dem, vadderat dem med, liksom i filtar och grejer för att de ska klara sig över pölen då. Så att det är ju, det är verktyg och det är tröjor och det är liksom alltså medicin, läkarutrustning, det är massagebänkar, det är hur mycket grejer som helst. Det är helt galet.
Ja, det är härligt att vi tar med oss bananer från Sverige. Litar inte på de finska bananerna.
Ja, vi litar inte på de finska bananerna.
Vad är det någon av spelarna då som, om det kommer åsikter, vilka är det ni har mest dialog med? Eller är det någon som sticker ut där som har kanske speciella önskemål eller liksom för gruppens talan?
Alltså lagkaptenen såklart, du är Emil Johansson och Tobias Gustafsson är ju förlängda armen hela tiden. Så det är ju, de har ju varit också en del av planeringen. Så att de ventilerar man och feedbackar man hela tiden. Så att, men det finns väl ingen egentligen, ja, men bortsett det här med liksom intoleranser och så vidare. Men det finns ingen som har några speciella knepigheter för sig så. Och de flesta är ju så pass rutinerade, de har varit med så pass länge så de vet hur det här funkar. Sen kanske när vi nya i ledare, vi VM-rookies som vi kallar oss i ledarstaben, när vi tillträder eller klär på det här så kanske vi har ett lite annat take än vad staben tidigare hade och sådär. Men nu är vi så pass vana, vi har ju varit i rörelse sen i maj så att vi har ganska, ganska bra koll på grejerna faktiskt.
Ja, man hade ju gärna sett annars att det var någon som klev in och liksom krävde sviten eller ville ha room service på morgnarna för att slippa komma ner till frukosten eller sådär.
Ja, men det är väl mer the suits som gör det, va? De som kliver in sen, sponsorer och vad det kan vara, våra förbundsmänniskor. Nej, skämt åsido. Men nej, det är ju, grabbarna bor i dubbelrum, det är så vi har lagt upp det hela tiden. Det var bara där i covid-tider som vi hade enkelrum på alla. Vi ledare, vi bor i enkelrum bortsett från materialarna. De vill kampera ihop. Så att, och det finns ju ett schema på det, eller de vet ju exakt vilka de har. Många av dem har ju bott länge, många, många år tillsammans och sådär. Så att det är egentligen inga,
konstigheter där heller. För de lämnar in något önskemål vem de vill bo med, eller liksom ibland kan det bli bråk ibland om det är så här triangeldrama, att det finns tre stycken som vill bo tillsammans och så måste en liksom bo med någon annan, eller hur funkar det alltid?
Ja, jag tror att det har varit, alltså ända sedan vi egentligen, om vi tar första, efter sommaren då när vi drog iväg till Erikkilä i Finland, så efter det så har väl någonstans satt sig en rutin vilka som bor med. Sen så tillkommer det ju att dra sig från spelare och sådär, men det är liksom så många år, så är det ju, jag menar, Johan Samuelsson och Emil Johansson, de bor väl tillsammans med när de reser med Falun också och så vidare, så att de har ganska bra koll. Ja, men såklart Piff och Puff liksom, ja. Grabbarna har bott ihop också länge och väl, så att det enda vi naturligtvis tänker på, det är ju ingen rocket science, men målvakterna bor ju inte ihop naturligtvis, om det skulle uppstå sjukdomar och sådär. Vi kan ju inte ha båda keeprarna out liksom på grund av att de har liksom hånglat med varandra på dubbelrummet. Så att det är väl sånt man tänker på såklart. Men annars så är det ju, det är liksom inga konstigheter. De vet ju, det finns en trygghet i det här. Ja, det är ju lång turnering också på så sätt. Så att jag menar, du måste ju bo med någon du trivs med liksom också. Mycket hotellhäng, mycket dödtid också.
Och hur mycket tränar ni då under själva turneringen?
Men vi har ju någonstans, Vi har ju en timme per dag som vi kan boka i de här träningsfaciliteterna. Sen, och då har vi ju bokat dem så att vi har. Så det finns en buffert. Vi kan träna varje dag en timme om vi vill. Sen så är det ju fingertoppkänsla från dag till dag. Jag kan tänka mig någonstans att vi kanske tränar när det känns befogat att träna. Det finns detaljer att finslipa på och sådär. Samtidigt så kanske ibland vissa spelare kanske åker till träningen, drar iväg lite skott och så vidare, känner på grejerna, värmer lite grann. Sen finns det ju de som kanske behöver träna lite mer, som har mindre speltid, som behöver dunka på lite mer och behålla känslan liksom och sådär. Så att det är nog väldigt mycket day by day. Så. Men vi har en timme per dag.
Skruttar du runt så här finska scouter där i träningsanläggningen då, spanar in när ni tränar, så spärras de ute eller?
Nej, men alltså vi är ju någonstans konspirationsteorierna. Det är klart att vi någonstans vet att det kommer ju rapporteras. Ja. Jag har säkert spioner på hotellet också. Så att allt kommer ju kartläggas säkerligen. Och vi har någonstans gått in i det här också. Vi är ganska medvetna om att vi kommer få de absolut sämsta förutsättningarna gällande allt. Lysrören i omklädningsrummet är sönder och you name it.
Ja, kul, det är sånt i Kronor borta mot Kanada. Liksom. Då vet man att man får det minsta omklädningsrummet.
Grus i spelagången.
Ja, men exakt.
Jag skämtade faktiskt lite grann om det också när jag var på min rekresa i Helsingfors här för några veckor sedan, så när jag gick runt där med arrangören, när de visade omklädningsrummen både i Hartwall och Helsingfors ishall och sådär, och såg jättefint ut och så vidare. Och sen så frågade jag, okej, men vad svenska laget då? Vilket omklädningsrum har vi? De kollade helt oförstående på mig. Men någonstans så tror vi någonstans, vi kommer ju få det här omklädningsrummet som är längst bort i någon korridor, vi har längst bort till arenan. Och kalla duschar och så vidare. Det är någonstans det vi är medvetna om.
Ja, det kommer bara göra er starkare.
Ja, så ni är med svenska bananer också.
Ja, exakt.
Ja, men det är ju de som är vinnande formen.
Där har Borgström sin guldvinkel sen när guldet är bärgat.
Segervapnet. Ja. Svenska bananer. Fraktade, inpackade i en servicebil liksom över pölen.
Ja, vi kommer hitta tillbaka till VM innan vi summerar den här podden. Men det har ju hänt en hel del på hemmaplan i SSL också. Du nämnde ju några Falun-spelare där, och det är Thomas Brottman som är förbundskapten tillsammans med Niklas Nordén nu, och hans efterträdare i Falun, Niklas Hedstål. Han fick lämna sitt uppdrag inte speciellt lång tid in på den här säsongen. Spontana tankar om det, Borgström, du har ju pratat med Niklas Hedstål efter att han fick lämna.
Ja, exakt. Jag fick ett litet uttalande, det var väl ingen intervju så att säga, men han ville i alla fall liksom klargöra lite saker, för han hade fått ganska mycket frågor och sådär, så det var mer att han ville gå ut och säga hans bild på det hela, att han tyckte att det är ju att hur ska man summera det han sa egentligen? Nej, men han menar väl att han fick ett uppdrag att förändra lite saker, bland annat gruppdynamiken, och att han menar att han gjorde det och lät liksom de spelarna som var heta spela mer, men att föreningen egentligen inte var liksom beredda på den förändringen, och det var väl lite där det tog slut liksom, och sen lite delvis på grund av resultaten också då. Och nej, han var väl såklart ledsen och besviken och sådär. Det är klart han gick in där och skrev åt tvåårskontrakt och trodde väl sig förmodligen att de skulle ha lite mer tålamod än 9 matcher. Det trodde vi nog kanske alla.
Ja, verkligen. Jag har ju mest tänkt på det här taktiska, för det har vi ju pratat om tidigare. Det gjorde vi redan inför premiären när jag var på plats och sände i Falun, att mycket man-man-tankar och vilja förändra Faluns spel ordentligt, får man ju säga, jämfört med hur det har sett ut tidigare. Tror att det kan ha varit en del av hans fall till slut, Mika?
Ja, alltså, det är ju någonstans, jag skulle vilja backa och säga så här, att det här är ju Rickard Hedlund som är sportchef. Nu vet jag inte om Rickard Hedlund tillsätter just head coach, men han har ju säkerligen ett finger med i spelet. Och det är ju såklart att det faller på hans bord. Om man ska ge lite kritik så tycker jag att det är naturligtvis dålig scouting om man gör så här pass tidigt. Det är klart att man vet vad Niklas Hedstål står för som tränare och på vilket sätt han vill spela, så att det kan ju inte ha kommit som några överraskningar direkt, så att på det sättet är det ett underbetyg. Samtidigt så är det nog jäkligt svårt att rekrytera en ny coach efter 200 år av Thomas Brottman.
Ja, enormt
svårt.
Det är
dumt att misslyckas nästan.
Det har ju såklart spelat in. Thomas Brolle Brottman har ju haft sitt sätt att leda det här laget och satt sin prägel, och sen ska ju en ny röst komma in och bygga på sitt ledarskap, så det är nog... men det borde man samtidigt haft liksom koll på, att det tar ju tid att förändra. Sen hur man ska spela, inte spela och så vidare, det är ju någonting som också bygger på någon form av liksom kontinuitet och långsiktighet. Jag menar, Thomas sätt att spela från dag ett när han kom till Falun och började coacha det här laget till när han sen klev av, det har ju klart förändrats också. Så att där skulle jag väl tycka att det kändes lite snopet. Och det är inte bara att någonstans lider jag lite grann med Hedstål också. Jag menar, släpper upp familj och son som ska gå på gymnasiet där. Det är en stor apparat, liksom, mycket infrastruktur bakom också.
Ja, men det där, att, Anders, det där pratade faktiskt du och jag om häromdagen när vi bara pratade på telefon, att det är problem med att vara elittränare i innebandy. För vi pratar inte om pengar som på hockey- eller fotbollsnivå, men det är ju ett jobb som ska göras, man ska flytta, det är familjer som ska med, och så ja, då en helt annan ekonomi. Man riskar ju ganska mycket, och det gör ju kanske att många tvekar lite grann på att gå all in på en tränarkarriär inom innebandy när förutsättningarna inte är de bästa.
Nej, verkligen, verkligen, visst är det så. Och jag menar, om det är något man vet i tränaryrket, så sparken kommer du att få. Sen är bara frågan när du får den, så att säga. Det är väldigt få förunnat att kunna liksom rulla på det sättet, som till exempel med Brottman. Så att det kommer du att få, och ja, ekonomin kanske inte är den bästa, och det är ganska mycket, liksom, du får offra väldigt mycket som tränare för att vara på elitnivå. Så att, och helt ärligt, vem vill ta över Falun också? Alltså, det är ju en enorm press också på den positionen, så att du kan ju någonstans bara tangera ett resultat hela tiden. Så att det är liksom vem nu som ska kliva in där tillsammans med Christian Wagneryd och så vidare. Jag har väl mina aningar, men samtidigt, det är nog inte liksom vem som helst som kan kliva in i den rollen. Så att det är ett tufft jobb och vara tränare i SSL.
Blir det Thomas Holmgren eller? Det är ju ett namn det snackas om, i alla fall en intern lösning. Ja.
Jag skulle väl sätta mina utan att jag vet på något sätt. Och det är inte så att jag försöker fråga. Alltså, nu lever vi i våran landslagsbubbla här, så att klubblaget är ju sekundärt. Skiter fullständigt i klubblaget om man ska vara helt ärlig. Men jag skulle nog sätta mina pengar. Det är det liksom logiska. Han är ju i stan liksom. Det är bara att rycka in honom.
Ja, men det känns som en bra lösning i alla fall den här säsongen ut. Sen får vi se vad det blir till nästa säsong och sådär. Och det spännande är ju just det där, är det Brolle som har jinxat allt själv, undrar jag. Liksom. Han har ju ändå kallat sig lite så, han vill vara en Sir Alex. Och vi vet ju alla hur det har gått för, United har ju fortfarande inte hittat en bra tränare sen Sir Alex lämnade. Hur länge sedan var det nu?
Prata inte om det helst.
Men exakt. Jag gjorde ju någon sorts liknelse när han tog över Niklas Hedstål, som är ju United-fan, och frågade om han var liksom nya Moyes. Han sa nej, det är inte, och vi ska kanske inte göra en liknelse sådär ändå. Men så det är väl på något sätt, det är ju inte enkelt att komma och ersätta Thomas Brottman, som var inne på. Det är ju egentligen det svåraste man kan göra, och det är alla som kommer att ta över kommer ju jämföras med Thomas Brottman. Och som resultaten, hur han är som tränare, vad spelargruppen tycker om honom, allt kommer ju jämföras med Thomas Brottman. Så det är ju inte enkelt. Som du säger, Mika, det handlar egentligen bara om att, det är inte omöjligt att bli bara bättre. Det handlar ju bara om att försöka vara lika bra eller så nära som möjligt.
Ja,
nej, så är det. Och det är ju mycket den kulturen också som lever kvar i väggarna. Och jag menar, vi tog ju liksom Manchester United här, vi kan ta ett Arsenal också som ett exempel med Wenger och så. Det är mycket som lever kvar, och det är svårt att liksom sudda ut det och börja bygga på någonting nytt. Och speciellt så tror jag att tränarkåren också lite grann drar öronen åt sig också, med tanke på att Hedstål fick bara liksom väldigt kort tid på sig. Så att det där snacket om kontinuitet och så vidare, det är ju någonstans bortblåst.
Och att Rickard Hedlund går ut och säger att inte ens Guds fader skulle liksom, skulle inte med Guds fader skulle ha problem med kravbilden från den här gruppen, då kanske det är ännu fler som drar öronen åt sig.
Ja, Thomas Holmgren känns ju, som vi är inne på i alla fall, som en bra lösning. Han finns i stan, han kan klubben, han vet ju hur det här laget har fungerat under många år. Och så känns han också som ett spännande tränarnamn. Han verkar gå all in på det och vill någonting med sin tränarkarriär. Så det skulle vara kul att få se honom på högsta nivå. Han var ju med redan förra året och fanns med i Faluns stab då. Men ja, fortsättning följer när det gäller det. Nu har ju faktiskt Falun sparkat tränare både på dam och på här sidan redan den här säsongen. Ja, om vi pratar om att det var ett misslyckande med scoutingen av Niklas Hedsol och så ett misslyckande för IBF Falun som förening att tvingas, eller att de har tagit besluten att sparka både sin herr- och damtränare redan.
Ja, alltså Falun har ju någonstans haft, alltså innan brottmaneran så var de ju kända för att det var turbulens på tränarsidan. Det kom och gick tränare under en tid ganska frekvent. Så att, men jag tror kanske att de har lite grann den här kravbilden på vad de söker efter för tränare. Den kanske de har glömt bort lite grann längs vägen. Så de får ta tag i det helt enkelt och sätta en bättre kravspes nu framgent och jobba mer. De har ju varit väldigt duktiga på att rekrytera spelare däremot. Så det måste man ju ge dem. Men det här med ledarskapet kanske de får ta tag i lite mer.
Ja, på de sidan blev det lite intern lösning. Så vi får se om det landar i samma upplägg på här sidan. Men det finns ju andra föreningar där också har hänt grejer. Jag tänker först och främst på Sirius. Där publicerade du en text precis innan vi satte igång inspelningen av den här podden, Anders. Då rörde det en spelare, men det är också så att Stefan Forsman har lämnat som tränare där.
Ja, så är det. Det har varit mycket, många rubriker om Patrik Rocka här. Kanske lite... Jo, han är en bra spelare, men han har fått väldigt många rubriker sett till det som... Men det är också som en sorts effekt efter det som har hänt. Det började där med att skriva en artikel om missnöjt där med Stefan Forsmans ledarskap i Sirius. Där, ja, det var inte bara Patrik Rocka som var missnöjd. Det var ju andra spelare också, men det var Patrik Rocka som var en av spelarna som inte spelade utan tog timeout och fortfarande inte kommit tillbaka nu. Men efter VM-uppehållet har han sagt att han ska vara tillbaka och ha en ny klubb, och senaste budet då, eller det jag hör nu, är väl att det ska bli Hudik Björkberg i Allsvenskan. Lite oväntat först kände jag bara, innan liksom poletten föll ner där, när du, Oskar, säger att det är Elsa Frisk, hans sambo kommer ju därifrån, och då blev det på något sätt, och det var lite snack inför säsongen att han skulle dit också och sådär, så där på något sätt hittade den kopplingen varför det kanske blev lite logiskt, även om Uppsala, Hudiksvall är ju 2,5 mil enkelresa, så det, ja, men det har man nog
närmare till Eriksdalshallen och Djurgården, tycker jag, så att det hade väl varit liksom det mest spännande alternativet, kan jag tänka mig. Djurgården behöver väl all förstärkning de kan få.
Ja, men exakt, ja, lite märkligt här om det inte blir ett Uppsala Stockholmslag, för det finns ju så mycket att välja på när man liksom, jag tror som sagt, Patrik Rocka har inget problem med att spela Allsvenskan heller, så både Allsvenskan och SL finns så mycket att välja på det, så det blir spännande att se om det blir presenterat där i Hudik Björkberg, vilket jag tror det kommer bli, och vad är anledningen till att det blev just Hudik Björkberg.
Ja, det är en riktig bomb av dem i Allsvenskan i så fall. Kul för mig, för då får jag nära till att åka ner och se Rocka. Och jag kan säga det, det finns offensiva lekkamrater i det där laget. Profiler som Jakob Jonsson, Viktor Jansson, Alexander Halvars Persson. Det är spelare som verkligen kan glänsa framåt på allsvensk nivå. Så jag tror Rocka kan ha ganska roligt om man får kliva in i den där miljön faktiskt.
Sen fanns det väl, jag vet inte vad han heter, Anton Frisk. Jag har inte lyckats ta reda på om det är alltså Frisks bror eller något. Det kan kanske finnas någon som koppling också.
Ja, vi gräver vidare. Men ja, Sirius i alla fall då, är ytterligare en förening som har gjort förändringar på tränarsidan. Och det har ju, vi har kommit en bra bit in på SSL-sången, både på dam och här sidan nu. Vi skulle kunna slänga ett öga på de två tabellerna och bara sådär gå igenom lite grann vad vi tycker sticker ut åt olika håll. Om vi börjar med damernas liga, så är det ju Thorengruppen i topp, vilket alla hade räknat med. De många på, det är 10 raka segrar, 30 poäng av 30 möjliga. Ja, det går väl inte att stoppa dem, känns det som, åtminstone inte i den här grundserien.
Dessutom tvåsiffrigt i nästan varje match, och de är ju fullständigt pulveriserar ju allt och alla, känns det ju som. Så att det är nog de själva som kan sätta krok på en i sådana fall åt sig själva, tänker jag. Skadesjukdomar och sådär skulle väl kunna vara det, annars så ser jag. Men visst, en SM-final. Vi såg ju i Svenska Cupen att det går ju större om Pixbo gjorde det riktigt bra. Så det är väl Pixbo i en SM-final då. Men fram tills dess så känns det ju som att det är autobahn till SM-finalen.
Ja, men så är det. Thorengruppen är en klass för sig, och Pixbo just där bakom, det är väl det att Pixbo kan ju störa Thorengruppen i någon match, men över en hel serie så har ju Thorengruppen på något sätt... Ja, Pixbo känns som att de andra lagen kan snuva Pixbo på någon poäng lite här och där, men mot Thorengruppen känns det i stort sett helt omöjligt. Så det...
Ja, vi ska inte glömma att Pixbo har gått otroligt starkt också. Det är lätt att glömma det när man pratar om Thorengruppen. De har tagit, vad har de, 7 vinster och en sudden vinst på 8 fighter, tror jag. Så att vinner de här två hängmatcherna som de har gentemot Thorengruppen, då ligger de en poäng bakom. Så att det är inte så att Thoren har seglat iväg på något sätt. Men som du säger, Mika, så är det ju stor segrar i stort sett varje match. Så att det sticker ut på det sättet. Men även Rumby har ju hakat på i toppstriden.
Ja, jag tycker någonstans. Ja. Jag tycker Rönnby gör det riktigt bra. Det är ju lite så här lite race där om platserna där med topp 4, eller man ska säga tredje plats och fjärde plats, som ger ju hemmaplansfördel i kvarten och som är superviktigt, och det är ju också viktigt för Endre att haka på där, så att det jag tycker Rönnby gör det riktigt bra, och Endre skugga där bakom. Det är väl någonstans de topp 4 det handlar om. Sen Sirius är väl någonstans det som jag hade förväntat mig, att de skulle ändå vara knacka lite dörr sådär, liksom hota Pixbo om kanske andra platser, men än så länge så har de ju gått ganska trögt.
Ja, men så jag skulle precis säga, herre jävlar, det var inte om Rönnby specifikt, utan det var mer om Vilma Johansson, som jag satt i andra kanaler här, och jag håller henne som MVP i den här serien, ganska utan tvekan just nu. Jag tycker att hon är så sjukt bra. Hon bär det där Rönnby med första kedjan med Kajsa Johansson och Mira Wickman, och det var ju liksom, de hade så mycket potential, Vilma Johansson, så potential i att komma till Rönnby och få mycket förtroende av Andreas Harnes, så liksom chansen är Vilma Johansson till en av världens bästa spelare, och så har det blivit så här långt. Hon får ju spela så mycket högre upp i banan, är alltid liksom inblandad i alla situationer egentligen och skapar så mycket, så hon är, utan Vilma Johansson hade det här Rönnby varit ett helt annat Rönnby.
Högst poängsnitt i hela ligan. Hon leder inte poängligan just nu, men har ju spelat någon match mindre. Så bästa snittet av alla. Så det är ingen tvekan om att hon har levererat. Ja.
Vera Kauppi-siffror liksom i poängkolumnen säger ganska, ganska mycket när man spelar i Rönnby jämfört med Thorengruppen.
Ja, snittet ligger på 3,3 poäng per match.
Har inte riktigt samma backup heller som Vera har i Thorengruppen. Så att hon får ju göra mycket, mycket mer själv, så att säga, i Rönnby.
Ja, du nämnde ju Sirius där som lite besvikelse. Finns det några andra sådär lag som vi hade förväntat oss betydligt mer av? Falun är ett som jag kom att tänka på. Där har det också lett till att man gjorde en förändring. Ligger ju 10 just nu, men det är bara 2 poäng upp till slutspel.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker att Falun var absolut ett lag som jag räknade in så här topp 6 åtminstone inför den här säsongen. Men precis som Sirius så verkar det vara svårare är man kanske på förhand kunde ana och få ihop alla nya spelare, formationer och så vidare. Så att, men jag tror ju någonstans att Falun kommer att komma, men det har ju varit också en väldigt trögstartad höst för dem.
Det är väl ganska väntad serie på något sätt. Det känns som man trodde på förhand. Det kommer bli Malmö, Täby och Karlstad förmodligen, tror jag, som känns som om de efter en jättefin start börjar dala lite. Det är väl de 3 på något sätt som kommer göra upp på de här sista platserna till slutspel. Jag tror väl ändå att Falun kanske får ett lyft och kanske hamnar på den lite säkrare sidan innan det ska dra ihop sig där kring slutspelsplatserna.
Ja, om vi tittar på damernas tabell, då skiljer det alltså 18 poäng från sista slutspelsplatsen upp till serieledning, eller till och med från plats 9 utanför slutspel. Och tittar vi på herrarnas liga, då är Thorengruppen 8 på 17 pinnar, leder ju Storvetta på 22. Där kommer det hända grejer fram och tillbaka varje omgång. Det är ju, ja, men det är galet tajt helt enkelt.
Ja, det är häftigt. Riktigt häftigt tycker jag. Att det är så här pass tajt, att det inte är som förra åren att någonstans liksom två lag, tre lag kanske har varit liksom två lag kan man väl säga, som har varit dominerande och sen så har det varit liksom tritt-tratt-rull. Utan här finns det, där är ju verkligen ett race om slutspelsplatserna tycker jag.
Om man har varit lite tveksam till Falun, men det är ju faktiskt så. De har ju Djurgården och Sirius här framöver och kan ju faktiskt, Falun kan ju vara i serieledning vid årsskiftet, eller vid jul redan faktiskt till och med. Så det är ju, det säger ganska mycket om hur jämnt det är ändå. Så även om vi hade trott att kanske Falun hade, liksom, skulle ha haft en större ledning, så kan de ju som sagt ändå ha tagit ganska tunga skalper på vissa håll, vilket Niklas Edsall också var inne på, att de har tagit ganska fina segrar som de inte gjorde i fjol då, och kan faktiskt leda serien i det här jämna getingboet.
Ja, Thorengruppen, det lag som vi har snackat mest om under inledningen, som fick en succéstart verkligen, har tre raka torsk nu och ligger på åtta då, har den sista slutspelsplatsen med 4 poängs marginal ner till Pixbo. Men ja, kanske att lagen har börjat ta dem lite mer på allvar nu. Känns som att i början där så chockade de många med sitt underhållande spel tycker jag. Var väldigt imponerad att Thorengruppen har presterat. Men nu känns det som att lagen på slutet här kanske har börjat att ja, men dra sig tillbaka, börja anpassa sig lite mer efter Thorengruppens spel än tidigare.
Ja, jag tycker också att alltså jag ska absolut inte ta någonting ifrån Thorengruppen. Jag tycker de har gjort det väldigt, väldigt bra och tagit stora utvecklingssteg framåt i sitt spel och så vidare. Fått bra träff också under hösten. Men de har också haft gynnsamt spelprogram tycker jag. Så att nu när de har gått upp mot starkare motstånd så har ju förlusterna radats upp. Och det är... Det är de matcherna de måste, jag var inne på det också i våra liksom artiklar och så vidare, att det är nu någonstans de får bekänna färg, genom the real deal eller inte, och när de går upp mot tyngre motstånd så har de fått spö, så att det är ju fortfarande, det där steget måste de ta för att bli verkligen att räkna med.
Ja, och Linköping är ett lag annars som jag, när man bara tittar på tabellen, fastnar vi i trea så långt.
På ett bra stäm tycker jag. De inledde ju knackigt. Det var väl torsk mot Hagunda där i premiären och sådär. Men sen har de knutit näven någonstans och spelat mer efter sin förmåga eller liksom på sättet som de har spelarmaterial till. Så att jag tycker att Gillek har gjort det riktigt bra. Så att de ska bli spännande att följa nu. Är de så här bra som de har gått på sistone, eller finns det också risk för dippar så småningom?
Det är ju, alltså, det är väldigt, väldigt bra. Just med tanke på att de hade ju de skulle ju möta de fyra tippade bottenlagen i början på säsongen, och så åker de dit med en torsk mot Hagunda i första och ändå lyckas efter 10 omgångar sitta med det här facit. Och då när de ändå haft första målvakten deras Blom skadad hela säsongen, Oskar Hovlund nu skadad senast, jag vet inte exakt en prognos, jag försöker jaga fram lite exakt hur länge han blir borta. Så ja, det är väldigt, väldigt imponerande skulle jag säga, det Linköping har hittat på så här långt, även om, som många har varit inne på, att det kanske inte är det mest roliga spelet att kolla på, men det är som sagt, det har vi diskuterat många gånger också, att det är på något sätt ändå segrarna som räknas på något sätt. Och, så just nu så är det ju, David Gillek ska verkligen hyllas för det han har gjort med det här Linköping så här långt.
Ja, verkligen. Och en kille som jag vill lyfta upp där också, det är ju det att Jendrisak går ju för fullt nu, och det har ju inte han gjort. Men den här fjolårssäsongen var ju väldigt spolierad på grund av skador och så vidare. Viktigt. Och den snubben betyder otroligt mycket för laget, både på och utanför plan. Så att jag tror att det är också en kille som är riktigt, riktigt liksom tung pjäs och skön att luta sig mot för hela laget, eftersom de har bytt ut också, de har ju tappat spelare och så vidare, så att jag tror att Jendrisak är superviktig.
Man kan bara se på en spelare som Ola Abrahamsson som bara öser in poäng bredvid, och han hittar tillbaka den där formen han hade för 2 år sedan, och han har nästan gjort mål i varenda match så här långt, det är riktigt, riktigt starkt.
Anders, Växjö var ju, vet jag, ett lag som du såg en del där kring cupfinalen och var på plats och pratade en del med både spelare och ledare där. Och det är ju för mig, ja, där börjar man kanske bli lite orolig nu. Det har ändå gått, ja, de har spelat 9 matcher och de har en hängmatch kvar att spela. Men 12 poäng, inte fått igång det i ligaspelet.
Det går så sjukt fort. Det var ju när jag gjorde någon intervju där de skulle upp till... till Umeå där en sväng om att ta Thorengruppen i serien och så Dalen där i cupsemi. Och då kunde de ju, jag skrev någon artikel om att Växjö kunde gå upp i serieledning då. Och sen efter det har det ju bara, ja, förutom att de tog sig vidare till cupfinal och vann cupfinalen då, så har det ju bara gått ut för i SSL. Så, men jag förstår ju, det har jag som varit inne på också på, i frislag där vår tv-program, att väldigt svårt för Växjö. De har en bra trupp, men en sån trupp att de ska klara cupäventyr, det är så väldigt mycket landslagssamlingar och ska klara SSL. Det har inte funkat helt enkelt. Det har varit för mycket skador. Det har varit Ludvig Persson har varit borta, Marcus Jonsson har varit borta, Niklas Ramin har varit sjuk. Det har varit massa sjukdomar och alla håll och kanter. Det har inte varit samma uppställning en enda match egentligen. Adam Nilsson har varit borta fram till nu tills han kom tillbaka senast, gjorde 4 mål och sådär. Så det har ju varit, ja, jättesvårt för Johan Strömbäck. Det är klart, han har ju erkänt själv också att det är klart att de har påverkats av det här cupäventyret. Så det är ju spännande just det där att efter, om de skulle missa ett slutspel, är det värt att vinna ett cupguld för att missa ett SM-slutspel? Det är ju en väldigt intressant frågeställning.
Ja, jag tycker du, Anders, är bra på det också, för att just kuppen är ju, äter mycket energi såklart, men också det här med landslagssamlingar, Maurer i Schweiz också och så vidare, så att de har inte samma bredd i Växjö som kanske ett Storvreta, ett Falun som kan någonstans, alltså det finns ju gubbar på hemmaplan medans landslagsspelarna är iväg också, så det är kanske inte riktigt, Växjö har inte riktigt samma bestyckning gällande materialet då, så att man är ju mer Det är viktigare för dem att liksom ha landslagsspelarna i liksom bra form hela tiden för att lyckas i SSL-spelet.
Jag tror ju att de kommer att växla upp här också och ta sitt slutspel. Tittar man lite grann på deras spelschema också, så har de Hagunda i första matchen efter VM. Sen är det Storveta hemma och en tuff match, men sen även Jönköping och Sirius. Så att det finns möjligheter för Växjö att börja plocka poäng. Så länge de inte fortsätter var tungt skadedrabbade sådär, eller att någon av deras nyckelspel åker på någonting under ett VM, då tror jag ändå vi får se ett Växjö som tar sig över slutspelsträcket, och då kan de vara obehagliga för många lag i ett slutspel, tror jag i alla fall.
I målskytten måste börja på bakåt är det ju tätt i Johan Schönbeck, och även Ludvig Persson har varit inne på att de har den bästa målvaktsduon i serien, i Santos Strandberg och Viktor Kastengren, och släpper in väldigt lite mål, men att bara gjort 50 mål framåt på 9 matcher, det är ju väldigt, väldigt svagt. Och en sån som Manuel Maurer har väl levererat 11 mål tror jag den här säsongen. Jag tror att han skulle gjort ännu mer, även om 11 mål inte på något sätt underkänt, men att han skulle ändå gå in och glänsa ännu mer hade jag trott.
Ja, och sen också, jag menar, Tommy Bolin är ju notorisk målskytt också. Han kommer han i ett stim, så kommer det ju lösa sig framåt ganska lätt för Växjö. Så att, jag tror definitivt att Växjö kommer att stiga här efter VM och sådär. Så att jag är inte orolig så, men det är klart att 12 poäng efter 9 fighter, det är en missräkning för dem, självklart.
Om någon vecka då är vi tillbaka med fullt fokus mot SSL igen, men nu ska vi avsluta med att rikta blickarna mot de sista VM-matcherna på damsidan och så här VM som stundar. Vi får inte låna dig hur länge som helst, Mika. Snart är grabbarna tillbaka och då vill det till att du är redo att serva med svenska bananer. Nu kanske de redan har skickats iväg här. Jag vet inte om ni har något. Du får springa på någon matbutik i närheten och handla det som
krävs. Ja, exakt. Ja, men de kommer trilla in. Det är väl lunch som är nästa programpunkt här, så att de börjar väl rulla mot Knivsta tillbaka här inom kort.
Om vi ska knyta ihop säcken då, och så börjar vi med det vi är mitt inne i, damernas VM. Vi har snackat om det, Sverige-Finland som spelades igår, och blickat lite framåt. Anders, du har ju redan slagit fast att det blir ett svenskt guld. Behöver vi gå in djupare än så då, eller är det klart redan?
Ja, det är klart. Jag är mest spänd på vem som kommer avgöra det här till slut, men jag absolut, jag ser ingenting som kan straffa Sverige. Det vågar jag ändå hävda på något sätt. Ja, jag har slagit fast ganska lång tid. Sen vet jag också att det är en final och Sverige eller Finland kan ha mörkat lite och Vera Kauppo var inte med nu senast. Men nej. De har också, jag satt och kollade igenom alla Sveriges matcher mot Finland på 2000-talet. Inte för att det spelar någon stor roll, men det är inte många gånger de har förlorat Sverige mot Finland på damsidan. Det är ju väldigt, väldigt få gånger. Och just nu tycker jag styrkeförhållanden på något sätt är inte så jämnt som det har varit förut. Nu tycker jag att Sverige är i alla fall en klass bättre än Finland, och jag tror helt klart på guld.
Ja, jag tror också på guld, men jag tror återigen så här, final, nerver, lite vita knogar och så vidare. Och jag är inte så säker på att det är Finland som står på andra sidan. Jag lite så här varningsflagg för Tjeckien faktiskt. Så att, jag tror att det kommer bli ändå tajtare final än vad man kanske kan någonstans utläsa just nu från de här resultaten som har varit så här långt. Det kan nog bli, och jag hoppas också att det blir tajt och tufft och riktigt spännande, för det vore kul också för internationell innebandy att vi får det. Oftast brukar det ju bli också, VM-finalen har ju avgjorts det har varit tajta matcher, så att jag tror att det blir en tuff fight i finalen, men absolut, Sverige vinner, men kanske att det blir Tjeckien.
Ja, men jag tror att det nästan blir svårare för Sverige om det är Tjeckien på andra sidan än vad det är för Finland. Jag tror nästan att jag är lite mer orolig för ett tjeckiskt lag på andra sidan med Ratajova och Krupnova och fysiken där och sådär. Ja, men ja, lurigt.
Vi glömmer ju bort nu att Vera Kauppi spelade ju inte igår. Det kommer ju bli en helt
Jag har inte
annan
glömt bort.
VM-final
Jag har
under
inte
det
glömt bort. Och jag tycker Vera är världens bästa spelare.
Ja, det är
Absolut. Utan tvekan, men nej, jag vet inte, jag tycker inte det finska spelet har sett ut på det sättet. Sen visst mörka hur mycket de vill, men jag tror att de har händerna fulla verkligen mot Tjeckien i en semi, om det nu blir så.
Mm, vi får se, vi hoppas på underhållande matcher och jag hoppas i alla fall på Sverige-Finland i final för att vi ska kunna liksom också lite grann återkoppla till det som hände här i gruppspelet och det här snacket om mörkningar och vila spelare och taktiska drag. Ja, jag läste en intervju här som innebandymagasinet hade gjort med finske förbundskaptenen som det lyste igenom i texten. Han stod och flinade där kring några svar och skrattade lite gott. Och visst, det kan vara ett spel för galleriet och han kanske gömde sig lite grann bakom det och att han egentligen innerst inne är orolig över att det finska laget hade brutala problem att lösa det svenska pressspelet som jag tyckte var kanske deras största utmaning i den här matchen. Men det kan också vara så att det sitter ett och annat S bakom det där örat och så får vi se det i en final. Jag längtar i alla fall till den där VM-finalen.
Alltså, jag säger så här, tro mig, alltså få spö med 9-3 mot Sverige. Du mår inte bra som förbundskapten efteråt. Det spelar liksom ingen roll. Det ligger ju någonstans i DNA liksom, att man vill göra. Och den prestationen, den var ju slätstruken. Så att även om han har bra pokerface i media så är han nog ganska duktigt orolig faktiskt. Jag tror inte han fick de svar han ville i den här matchen från spelare som han erbjöd speltid.
Nej, det så kan det ju inte vara. Det såg vi. Det syntes ju. För prestationen som du säger, den var inte bra. Ja, vi längtar till final i alla fall. Och sen är det dags för er, Mika.
Sen är det dags för oss, ja. Precis. Inne i Lejonens kula i Finland, Helsingfors ishall och förhoppningsvis så småningom Hartwall Arena. Det blir något att bita i.
Har ni det
Absolut.
här nu då? Det är dags nu.
Ja, alltså det kommer inte falla på förberedelser i alla fall. Så mycket kan jag säga.
Nej, det låter bra. Du har gjort
Så
ditt
det är upp
nu.
till mig då. Precis, eller ja, jag kommer göra allt och lite till för att vi ska ta hem det här precis som alla andra i staben och såklart spelarna också. Men det är otroligt tuff resa. Det är vi också ödmjukt medvetna om. Så att gå in i Hartwall om det nu skulle bli mot finnarna till exempel i en final. Det både mäktigt och också nervöst. Det är en upplevelse som inte går liksom över och ta på något sätt. Den ljudvolymen och den fanatismen det är. Alltså, de verkligen hatar oss.
Men en rolig detalj där. Jag såg ju när ni tränade att förbundet la ut ett klipp på just kring ljudet. Ni valde att köra ett av träningspassen i alla fall med högtalarna igång för att det skulle påminna om den ljudkulissen som kommer vara inne i Hartwall Arena.
Ja, alltså det har varit en av de här grejerna som vi plockade upp ganska tidigt, att ljudvolymen där i Hartwall 2010 framför allt var ju alltså det var något över det vanliga. Jag har varit på många idrottsevenemang, men det är en ljudkulissen, en vallen som fanns i Hartwall 2010. Jag har nog inte upplevt det någon annanstans i någon annan idrott. Så att vi ville komma åt det där. Sen ja, vi i Halmstad Arena där så fraktade läste in högtalare och stackars de som var i hallen bredvid där, de rullstolsinnebandy där inne, och jag tror inte de hörde ett dugg och fick be om ursäkt efteråt och sådär. Nej, vi försöker ju någonstans ändå få spelarna att känna på det här. Och även ledare, alltså, för det går inte att kommunicera på plan. Du kan inte prata, du måste ha tecken, du måste, det kan bli långa byten för att spelarna i adrenalinet kommer av sig helt. Och sådär. Så det är många sådana här detaljer som vi vill komma åt, att de ska få känna på det. Och även såklart Niklas och Brolle, de behöver också, hur ska de kommunicera med spelarna och så vidare. För det går inte att liksom höra sig själv tänka, det är en sån jävla, rent ut sagt, ljudkuliss.
Ja, sjukt. Jag minns ju att jag var på plats 2010 här i Hartwall. Det sjuka är att jag har suttit och tänkt på den här dagarna. Jag kommer fan inte ihåg någonting om publiken, om matchen. Jag kommer ihåg vad jag bodde på för hotell, och jag käkade middag någonstans. Men allt annat är bara liksom, jag vet inte varför, men jag kommer inte ihåg någonting. Men jag gissar att det var bra. Jag finns liksom bildbevis på att jag var där i alla fall. Men jag kan inte komma ihåg någonting. Jag var tvungen att kolla typ hur fan gick det.
Ja, och snökaos också. Det var så här 2 meter snö i Helsingfors också. Snöröjningen var ju helt utslagen och sådär. Så det var ju allt möjligt 2010 där. Nu är det också smällkallt i Helsingfors just nu, kan man också säga. Jag satt bakom svenska båset i 2 av 3 perioder. Man såg ganska tidigt att svenska laget och spelarna, de var inte förberedda. Och det har jag också fått bekräftelse på från de spelarna som var då. Att de kom från ett gruppspel och det var närmast sörjande på läktaren. De hade märkt lite så här att Finland hade mycket publik på sina matcher. Men på den här nivån hade de inte kunnat föreställa sig. Så att det kommer absolut vara en faktor. Definitivt.
Ja, men känns han ändå god? Ja, jag har bra feeling. Jag tror stenhårt på ett svenskt guld. Jag tycker det känns... jag gillar truppen, det har vi pratat om tidigare. Vi har också fått tycka till om den i lite olika sammanhang. Bland annat i vår panel då, som du rådde med, Anders. Så där vi har, det är klart det finns något namn man saknar och hade gjort annorlunda om man själv hade fått bestämma. Men så är det ju alltid. Men i grova drag så tycker jag att truppen känns riktigt bra. Och det känns som att ni också har börjat hitta rätt. Efter de där experimenten i början, man såg vad man behövde justera. Men facit i hand nu får vi se efter VM. Men då var det ju också helt rätt att gå all in och prova saker direkt. För att få de svaren man behövde för att sen kunna gå vidare. Även om det där och då i de första mötena med Finland inte såg speciellt bra, tyckte jag. Så uppenbarligen fick man svar som man kunde jobba vidare med och ta steg framåt. Och det har ju det svenska laget gjort. Det har vi sett i de senaste fighterna.
Ja, men det är kul att du säger det, för att det är klart att vi fick mycket kritik efter de inledande torsken där i Erikkilä i liksom finsk innebandyns vagga som det är. Men det var otroligt nyttigt att åka dit också och känna på hur det är att spela mot dem, och nyttigt för många av spelarna också såklart. Och eftersom vi har förändrat lite struktur i spelet och sådär också, så fick vi bra svar, och sen så har vi ju kunnat liksom bygga vidare från det. Så att men samtidigt, det är en tuff uppgift. Det ska man inte sticka under stol med, och det är vi väl medvetna om. Och vi kliver in med en ödmjukhet in i det här på ett sätt som... Jag kan inte svara för hur det har sett ut tidigare inom landslagsverksamheten, men vi kliver in med en helt annan attityd in i det här. Det är klart att vi tror på oss själva, det gör vi. Men samtidigt så vet vi om att det är så lite som kan avgöra att det går helt åt helvete. Så att allt ifrån så här, har vi samma trupp med oss in in i VM som ut från VM. Det är en covid-sjuka och då står vi där helt plötsligt, så att, och skador och sjukdomar och så vidare, så att det är många parametrar, så att det gäller att ha stolpa in, gäller att få bra god känsla och sen så stolpa in, och tur och skicklighet såklart.
Jag är absolut inte lika säker på svenskt herrguld som ett damguld i alla fall. Jag vågar inte säga mer än att det känns som att det är 50-50, det kan gå hur som helst. Det är väl tråkigaste förhandstipset, men jag kan inte säga något annat än så. Ja, det väl, nu börjar man känna när man har sett vad Kim Ganevik har hittat på liksom, i de sista perioderna och öser in mål hela tiden i slutet. Det hade varit lite härligt att ha en Kim Ganevik i truppen, även om jag inte på något sätt tycker att Sveriges trupp är dålig som den är. Men det hade varit lite spännande med en Kim Ganevik som en joker.
Där är jag helt med dig. Det är ett av de namnen som jag personligen saknade i VM-truppen. Jag tror han hade varit grym haft med i VM-turneringen faktiskt. Han har ju varit med i landslaget tidigare också. Men ja, det finns andra spelare som får axla den rollen istället helt enkelt.
Sen har man också vilja se. Man skulle vilja se Kim Gamenik vinna. Han är ju så otroligt skön att snacka med annars. Och tänk hur härlig han måste vara att prata med honom. Han har liksom vunnit ett guld. Liksom. Ja, det är det jag ser fram emot.
Ja.
Ja, det är, och sen så, jag säger det, jag menar även precis som jag gjorde på damsidan. Jag hissar varningens flagg för tjeckerna också. Jag menar, vi åkte på däng mot dem i EFD. Tjeckerna har någonting otroligt spännande på gång. Spelar efter sina resurser. Lite så här som Linköping och Gillek gör i SSL. Tjeckerna gör det riktigt bra. Det är också ett lag att se upp med. De har ju en generation där av U19-spelare som nu börjar komma upp och sådär och ser spännande ut. Såg starka ut nere när vi var nere i Pilsen i oktober. Så att det är varningsflagg även där.
Vi håller i alla fall våra tummar för dubbla svenska VM-guld och ska följa fortsättning på damernas upplaga och sen starten på herrarnas med ett riktigt stort intresse. Med det så tror jag att vi ska tacka för idag. Om ni inte har några slutord ni vill kasta in i leken här. Vi ser rätt nöjda ut.
Vi ser rätt nöjda ut. Som sagt, jag är inne i VM-bubblan här nu och bara fullt fokus nu närmsta. Jag vet exakt vad jag ska göra i alla fall i nästan 2 veckor framåt.
Mika, kör hårt och lycka till. Tack till er som har varit med och lyssnat idag. Jag och Anders, vi ska fortsätta följa det som händer i SSL, men såklart också VM, och vi kommer vara tillbaka i olika kanaler här den närmaste tiden. Nu följer vi VM-turneringarna och sen är vi tillbaka med SSL igen när de ligorna drar igång. Stort tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.